Så, då ska ni vara varmt välkomna till ett specialavsnitt av Dagens Juridikpodden. Det är tisdagen den 3 september och vi har precis avslutat den första förhandlingsdagen i målet som gäller dödsskjutningen av Erik Thorell. På plats i Stockholms tingsrätt har vi Erik Tagesson. Hur har dagen varit?
Jo, men det har varit en på många sätt intressant dag. Det som har skett i tingsrätten idag har då varit sakframställningar från både åklagarsidan och från försvaret. Och ja, men det har framkommit en del uppgifter som har varit intressanta, och det här kommer bli en intressant förhandling att följa framledes och se vad som blir av det här.
Vi pratade en del om det här i den senaste podden förra veckan. Stämningen på plats, det är ju ett väldigt otäckt brott det här. Det är väl ingen, varken anhöriga till den döde eller de som är åtalade här, som mår särskilt bra, kan man tänka sig. Hur var stämningen idag i rättssalen?
Ja, men det var, precis som du säger, det här, det som åklagaren och försvaret var noga med att understryka. Det här är en oerhört tragisk händelse och det finns bara offer här. Och jag måste säga att den här polismannen då, som är åtalad för att ha varit den som avlossade det dödande skottet och därmed också åtalad som våldet till hans död, han såg inte ut att må bra, utan han såg ut att lida verkligen av det här. Och jag pratade också efter förhandlingen med då Erik Thorells mamma som var på plats under hela förhandlingen, och ja, hon sa det, att hon tyckte det var oerhört påfrestande. Och det här är första gången som hon någonsin befinner sig i en rättssal. Och då ska hon sitta och dels lyssna på, först fick hon lyssna på radiokommunikationen då över hur de här poliserna pratar, och när de då ropar vi har skottlossning, och efter en stund ropar de man nere, man nere. Det måste kännas oerhört att veta att det är en son de pratar om. Och hon sa det också, att det, för henne är liksom inte det viktigaste att de här poliserna fälls eller, utan snarare att man ser över de rutiner som man har och att det blir en förändring så att sånt här inte ska inträffa igen.
Sakframställningarna är färdiga idag. Har man fått någon fingervisning om vad det här målet kommer att handla om?
Ja, men det tycker jag. Det finns ju så att säga ett par centrala frågor. Främst så handlar det ju då om den polis som är åtalad för vållande till annans död. Det påstås ju då från åklagaren att han har skjutit ett dödande skott i ryggen på Erik Thorell efter att Erik Thorell har vänt sig om och då varit på väg. Och på väg från dem och därmed inte utgjort något hot. Men det här, jag höll på att säga smulade försvaret sönder, men hade i alla fall den här invändningen att det här händelseförloppet, det är sammanlagt 25 skott som avlossas, 3 stycken träffar Erik Thorell. Det sker enligt åklagaren själv då inom en tidsrum på mellan 3 och 10 sekunder. Och att då hävda, vilket åklagaren själv gör, att man har rätt till nödvärn fram till det att Erik Thorell vänder sig om, men inte sedan. Det menar försvaret att det går inte att göra en sån uppdelning av skjutsekvenserna, att först har man en tillåten situation, sen har man en otillåten situation. Därför att det här är ett skede som går väldigt fort. Dessutom har man då, enligt både åklagaren och försvaret, inte kunnat fastställa i vilken ordning han träffas av de här kulorna. Och alltså inte om det dödande skottet faktiskt har träffat under den tid som det var, fanns en rätt till nödvärn. Det har man inte kunnat slå fast.
Jag förstod av din live-rapportering att det faktiskt var en av invändningarna från advokaten Anton Strand där, om att, ja. För han försvarar ju den polisen där som påstås ha skjutit det dödande skottet, att man faktiskt inte vet om han kanske sköt det första skottet eller om det var rent av det sista skottet. Det är ju ingen som vet, va?
Nej, just så. Det kommer ju bli den centrala frågan, och som det ser ut med det som åklagaren har presenterat så här långt, och även då, vi har ju läst förundersökningen i stora delar, så det är svårt att se. Det till och med rättsläkaren då, eller det rättsmedicinska utlåtandet, säger att det är fullt möjligt att Erik Thorell skulle ha träffats av det dödande skottet och därefter liksom stått upp och rört sig flera steg innan han sedan faller till marken då. Så att det har liksom inte gått att klargöra i vilken ordning de här kulorna träffar honom.
Vad har sagts om det här leksaksvapnet eller replikan som Erik Thorell hade med sig? Har du pratat någonting om det idag vid sakframställningarna?
Ja, men det har det. Och det är intressant också att du säger både leksaksvapnet och replikan. För det uppstod nästan till en ordväxling om detta mellan målsägarbeträdet då, Thomas Nilsson tror han heter, och just Anton Strand som försvarar den här polisen. Att, Anton Strand vänder sig mot att man i beskrivningen och i åtalet då benämner det här som en leksakspistol. När det i själva verket menar han är en replika av polisens MP5-or. Och väldigt välliknande. Målsägarbeträdet invände då och tog till och med upp den aktuella plastpistolen och visade den för rätten och sa att det här är plast, den väger ingenting, den saknar ett magasin och är de facto en leksakspistol. Jag skulle då säga efter att ha sett bilder på, det finns också i förundersökningen och även då la jag ut det här i Twitterflödet, jämförelsebilder på den pistol eller pistolliknande föremål som Erik Thorell hade och polisens MP5-a. Och de är väldigt lika och polisen har även då tagit bilder på när en person står och håller det här och riktar det mot kameran så att säga. Och min lekmannabedömning är att det är väldigt svårt att se skillnad på de här om man inte har ett oerhört tränat öga och kanske tid på sig. Och tid på sig hade ju inte polisen i det här tillfället.
Tror du att det faktum att de, i alla fall enligt dig då, och kanske många andra, är lika, kommer att ha någon avgörande betydelse för utgången av det här fallet?
Nej, det är väl i och för sig tveksamt. För åklagaren har ju faktiskt medgett då att att poliserna befann sig i en nödvärnssituation, eller åtminstone ett putativt nödvärn. Att de uppfattade det här som en situation, att de fick ett vapen riktat mot sig. Ett vapen riktat mot sig. Och att de då hade nödvärnsrätt fram till de här sista skotten. Det som han påstår är de sista dödande skotten, det dödande skottet. Så att den frågan saknar egentligen betydelse skulle jag säga.
Du har varit där hela dagen idag. Hur ser planeringen ut för kommande dagar? Vad är det som står på agendan här nu?
Ja, jag har inte full koll på det, men det är i alla fall uppehåll under morgondagen om man återupptar då på torsdag. Och då ska man börja höra vittnen. Det är en rätt lång rad vittnen, inte minst expertvittnen på polistaktik och så vidare som ska förhöras. Och även då de här personerna som ringde in och sa att de såg en pistolbeväpnad person ska förhöras. Så att torsdagen kommer då ägnas åt förhör i stor utsträckning.
Jag tänkte så här, jag såg på tv i morse att det var något vittne som uttalade sig. Så tror du, vi pratade om det på det förra veckan också, att tror du att på något sätt att rätten kan påverkas av den medierapporteringen som även vi är inblandade i här?
Ja, jag hoppas att så inte är fallet. Det diskuteras ju sist som vi gjorde en sån här live-rapportering under ASAP Rocky också, att medierapporteringen spelar väldigt stor roll. Men jag hoppas och tror att rättens ledamöter är liksom fristående och gör en bedömning av det som sägs i rättssalen och inte vad som skrivs i tidningarna.
Vi hoppas på det. Vi kommer fortsätta att live-rapportera från den här rättegången så fort det är dags igen. Bra jobbat idag och tack så mycket för att du tog dig tid att prata med mig en stund där på eftermiddagen också.
Tack själv, William.